existentiell kris helt plötsligt. Jag visste inte var jag skulle ställa mig. Och sen valde jag att ställa mig här. Så nu får jag stå för mitt val. Det är väl så det funkar. Face ID, okej. Som Lars sa så kommer jag om en liten stund att kalla upp Peter hit och tala lite vett i oss. Men först ska jag fylla er med lite nonsens. Välsignelse och sändning. Det är alltså den här söndagen som vi står på tröskeln från gudstjänsten som vi firar här. Och gudstjänsten som fortsätter resten av veckan. Gudstjänsten vi firar här som är hjärtat som slår i vår kropp. Gudstjänsten resten av veckans dagar, resten av tiden. Som när blodet pumpas ut i blodomloppet och sen vänder tillbaks. Bägge två är lika väsentliga, bägge är lika viktiga. Vi har pratat om gudstjänsten i det här rummet eller vilket gudstjänstrum det nu än är du brukar samlas. Men nu är vi på väg in i vardagens gudstjänst. Det blir mer om det nästa vecka när Lars och Minna kommer att samtala om det här med vardag och husförsamling. Där är vi idag. Men jag har en fascination vid välsignelse. Den går långt tillbaks och därför tänker jag att vi börjar där. Jag är glad att Lars tog hand om bibeltexterna för oss, men jag vill ändå repetera den första som Lars citerade. Jag läser den, den dyker upp där nu. Är du med, Daniel? Tack. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem. Det första Gud gör för, till, åt människan är välsignelse. Och du kan backa tillbaks igen, Daniel, så att den bilden får ligga där lite. Jag valde den där bilden för det är någon som faller på knä här. Därför att i hebreiskan, det verbet som står där för välsignelse, det är ett handlingsverb, men det är inte nödvändigtvis ett verb som handlar om någonting du säger. Bara och inte ens först, utan verbet välsigna är det här. Man börjar bli gammal, inte det där så lätt. Tack. Det jag försöker få fram, det är den här bilden i den här skapelseveckan, hur ni än läser den, att det Gud gör när människan skapas, det är att Gud faller på knä framför henne i vördnad. Ja. Smaka på den. Och det här är ju såklart inte bara sant i någon slags mytisk skapelsevecka eller hur vi nu än läser, utan det här är ju sant eftersom Gud skapar och välsignar och välsignar. Så det här är sant varenda millisekund, varenda millimeter av Guds skapelse, så böjer sig Gud i vördnad inför dig, inför dig, inför dig, inför allting, inför människan. Kan ni se det framför er? Den avig bild att Gud skulle göra det. Men bilder är det vi har. Och så ska vi komma ihåg att det här sitter ihop med någonting som vi har sagt flera gånger. Under fastan till exempel i den predikoscen så sa jag en sak om nåd massor med gånger. Jag tänker upprepa den igen. Den här välsignelsen, Gud som böjer sig framför oss i vördnad, den hänger ihop med att före någonting annat, och nu citerar jag mig själv, så sitter vi ihop med någonting. Vi är en del av det Gud i skapelseveckan ser som gott. Till och med gott, 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 gott och sjätte gången mycket gott. Alltså vi är integrerade, vi sitter ihop, vi är inympade, insyltade från början i ett slags ett bräckligt och sårbart, men ett system av ömsesidighet, av utbyte där det finns tillräckligt, en värld som speglar Gud och därför en värld som är värd vördnad och kärlek. Där var det ordet igen, vördnad. Och Gud säger att det är gott, till och med mycket gott, därför att Gud som håller samman allting ser sig själv. Det är ingen egokick. Vi ska inte tillskriva Gud sådana egenskaper. Men Gud ser sig själv i det som benämns som gott. Och därför är det gott. Och ordet för det som håller samman allt det Gud har skapat, det är ordet nåd. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men då har ni fått höra det en gång till. Det är i det sammanhanget vi ska se den där guden som säger det här är gott, det här är så bra, det här är fantastiskt. Den guden som faller ner på knä, som böjer sig framför allting, men framför människan, åtminstone i skapelseberättelsen. Och då tänker jag så här, och det tycker jag du också ska göra, att de som formulerade och skrev ner den här skapelseberättelsen, berättelsen om den som alltid skapar, de ville understryka en väldigt viktig poäng, tänker jag. Och det är så här att den här ursprungliga välsignelsen, den är mer sann än någonting annat om dig. Och det är människans gåva att bära vidare. Okej? Det är ju som Lars också antydde väldigt fint i början av gudstjänsten. Det är liksom oerhört tydligt som ett tema i Bibelns berättelse om interaktion med människan, om interaktion med världen. Jag kan lämna fler exempel, men just att den startar och slutar i välsignelse. Abraham som kallas långt bort från sitt land, från sitt språk, in i en annan kultur och säger, du ska bli en välsignelse för alla folk. Du ska bli en välsignelse. Jakob som brottas med Gud och säger, jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Det ska vi kunna säga mycket om, för det finns en dörr av ömsesidighet i det här. Det är inte så att välsignelse är någon slags magisk formel Gud kastar över oss. Den verkar finnas i en levande relation. Jag släpper dig inte, för du visar mig respekt. Sån är Gud. Men det är en annan predikan. Den ursprungliga välsignelsen är mer sann om dig än någonting annat. Och jag tänker så här att i, eller jag kanske bara peppar mig själv, men i pandemitrötthet, i tider av krig och rykten om krig, i tider av polarisering, i världen runt omkring oss, kanske till och med i kyrkan själv, så behöver vi den här icke-förhandlingsbara sanningen att Gud välsignar, Gud böjer sig ner i vördnad. Den här icke-förhandlingsbara sanningen som översvämmar Bibeln och som översvämmar kyrkans erfarenhet, tänker jag. Nämligen att det finns ingen varelse. Det finns inte en molekyl, finns inte en millisekund i universum som inte underkastar den sanningen. Nämligen att Guds välsignelse är överdådigt slösaktig. Därför att den är som Gud själv. Oändlig och utmanande, obegränsat, icke-diskriminerande. Gud skapade människan och välsignade. Och det var gott, 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 gott. Det var mycket gott. Vi skulle vilja titta på Jesu liv, för det berättar precis det här. Men vi tar oss inte dit idag. Jag vill dela en berättelse faktiskt. Jag ser att det kliar i Peters ben, men han ska få hålla sig lite till. Det bara frustar. Han är som en travhäst som vill ut ur spiltan. Jag vet inte om någon av er har koll på det, behöver ni inte ha, på vem Henri Nouwen var. Han har skrivit flera böcker som är väldigt kända. Han är känd som vägledare inte minst och som talare och författare. Han var professor, född fransktalande och var professor på katolskt universitet. Men steg av den positionen för att börja leva i och tillsammans med människor i en kommunitet i en rörelse som heter L'Arche. L'Arche kanske ni har hört talas om. Och kärnan är att man bor tillsammans, ofta i ett hushåll eller flera sammankopplade hushåll. Och kärnan är människor som har funktionshinder. Oftast mentala förståndshandikapp eller vad man säger, men också kroppsliga funktionsvariationer. Och de formar kärnan, det är deras villkor som gäller. Och så lever man med assistenter, med folk som är där, och centrum i det livet är också bön. Arne Nauen slutade på universitetet, han släppte akademin och hoppade in i en sån tillvaro istället, och så skrev han böcker och så. Och i en av hans böcker så beskriver han en upplevelse om välsignelse, det där Arne Nauen där, ja. Det går att titta rätt mycket med honom på både YouTube och poddar och sånt där. Och då berättar han om att de skulle ha en andakt i det här huset som han levde i då. Det var 30-tal människor samlades och satte sig i en ring runt om. Det skulle vara andakt som sagt. Och precis när de skulle börja så ställer sig Janet, en av de som bor där, upp och säger: jag vill ha en välsignelse. För att inte brydde hon sig om gudstjänstordning och sånt där. Och sa, ja men det ska jag göra, det hinner jag nog göra innan. Så han gick fram till henne och sa: jag välsignar dig. Han var katolik, i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Så där. Så tittade hon på honom. Sådär. Ja, det där duger inte så. Bättre kan du. Och så förstår hon att vänta nu, det blev för formellt det här. Okej, Janet, sa hon. Efter andakten, eller slutet av andakten, så ska du få en bättre välsignelse, jag lovar. Sådär. Och så samlar de sig, de sjung några sånger och bad och någon delade en berättelse. Och så närmar sig slutet av andakten och så ställde sig Henri Nauen upp och sa: men nu är det så att Janet har bett om en alldeles särskild välsignelse. Hon känner att hon behöver den idag. Han knappt börjar säga det så kommer hon springandes fram mot honom och slänger armarna omkring honom. Och han vet inte vad han ska göra, så han lägger sina armar omkring. Och han har givetvis en rock på sig, en vit sån där kappa, för han är katolsk präst, kommer ihåg det. Så den liksom täcker henne, hon syns inte längre. Hon är liksom omfamnad av välsignelse, så lutar hon sitt huvud mot hans bröstkorg. Och så uttalar han de här orden, och nu ska jag verkligen läsa innantill. Janet, jag vill att du ska veta att du är Guds älskade dotter. Du är så ohyggligt värdefull i Guds ögon. Ditt vackra leende, din vänlighet mot de människor som bor i det här huset med dig och alla de goda saker du visar. Det visar oss vilken fantastiskt vacker människa du är. Jag vet att du känner dig lite låg just nu och att det är saker som gör dig ledsen. Men jag vill att du ska minnas vem du är. En speciell person, djupt älskad av Gud och alla människor som bor här med dig. Och så skriver han: när jag sa de där orden så släppte hon tag om mig och tittade på mig och hennes ansikte lös. Och så gick hon och satte sig. Så skulle han fortsätta och avsluta andakten, så räckte en annan av de boende upp. Jag vill också ha en välsignelse. Och då fattade han att han hade öppnat dammluckorna här, så han fick stå och välsigna folk i en halvtimme extra i slutet. Så skriver han att den kvällen när jag gick och la mig så kände jag igen och blev påmind igen om hur oerhört viktig välsignelsen är för oss. Att få ta emot, men också att få ge. Det är en fantastisk berättelse. Därför att som vi märkte i den här skapelseberättelsen som vi liksom satte oss i, så är det så att när Gud talade så blev det liv. Och det formades en ömsesidig, kärleksfull gemenskap. När Gud öppnar munnen och talar så blir det liv och gemenskap. Och det gäller ju även oss, va? Och vi har massor med påminnelser om det. Återigen, det är inget bibelstudium om det här. Men Paulus är alltid bra att citera, har förstått, när man är i kyrkan. Så då gör jag det. Vad skriver han i Efesierbrevet? Han skriver det här: öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för de som hör på. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Så när Gud talar så skapar det liv och gemenskap. Det är det vi är sända att ge. Det är välsignelse. Det är skarpa ord, förstår ni. Men så är det. Bygg upp vart till välsignelse. Och det jag tänker den här berättelsen va? Som Nauen fick uppleva, berättar om. Och det är det gudstjänstens välsignelse påminner oss om. Den där icke-förhandlingsbara sanningen om välsignelsen. Den skickar in oss gudstjänstens välsignelse i vardagens gudstjänst. Med nysköljda ögon. Det kliar något alldeles i mina pollenögon nu. Så man droppar i dem och så ser man klart igen. Skickar in oss i vardagens gudstjänst med nysköljda ögon så att vi kan lära oss att se, så att vi kan få ork, så att vi kan få hopp och se det som är mer sant än något annat om oss, om alla, om allting. Att Gud välsignar. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. Gud välsignar. Nu hoppas jag har beskrivit välsignelsen så mycket det går. Men Gud är också nådig, det vill säga vi vet att Gud håller samman. Och Gud ger frid och fred. Och bjuder in oss i det där. Jag ska avsluta efter att jag och Peter har samtalat lite med en välsignelse. Det blir mycket välsignelse idag, men jag hoppas ni kan ta det. Ni förtjänar det, tänker jag. För frågan är ju då, för det här är ju bryggan mellan söndagens gudstjänst och vardagens gudstjänst. Vad har vi människor att ge varandra och världen för gott? Lite små retorisk fråga. Men vad har församlingen, vi som är Jesus efterföljare, att inte bara se utan även ge? För vi är ju sända med välsignelse. Ibland brukar jag säga att vi är sända våra levande välsignelser. Efter Guds mönster. Och det är vi ju inte på någon annan plats, inte i något annat liv, utan tyvärr eller tack och lov, beroende på hur vi mår, där vi är och som vi är. That's the deal. Och det kan vi tycka är jobbigt ibland. Men där vi är, där är vår mission, om man säger så. Där är vi alla som levande välsignelse. Jag tittar ut i det här rummet och tänker att det är sant om precis varenda människa här som sitter här. Och för en del av er så är ni det i direkt mening för mig och för Anna. Det kan jag säga. Det vet ni säkert om, hoppas jag. Men alla är det för någon eller för flera. Och en av de där fantastiska sända välsignelserna är ju Peter som jag ska få samtala lite med. Nu får du komma upp. Titta, det bara rycker i benen. Som sagt, jag kallar dig för en levande välsignelse. Peter känner kanske många av er, en del av er känner till dem. Du jobbar ju på arbetsplatser med, vad ska man säga, personalvård. Du är mentor åt människor på arbetsplatser. En del chefer, en del inte. Du får hantera en del konflikter och sådär. Jag vet att du kommer att komma in på en del erfarenhet som är kopplad till ditt jobb. Antingen liksom din faktiska tjänst, men också relationer som det ger. Men du ville börja längre bak än så här för mig.
Ja, när vi träffades lite kort och pratade om det här temat, så då drog jag mig till minnes om hur det var när jag var barn. Och det var missionärer som kom på besök och jag tänkte, gode Gud, kalla inte mig till missionär. Och så började en bön istället att födas som blev att jag skulle vilja bli missionär i Sverige. Men det fanns ju inga missionärer i Sverige på den tiden. I alla fall såg inte jag det så. Utan det var ju pastor eller möjligtvis diakon i vissa kyrkor eller ungdomsevangelist som man kunde bli. Eventuellt om man hade lite mer utbildning i ungdomspastor. Men den där bönen, den fanns med från början under mina uppväxtår. Det var något som jag drog mig till minnes när vi började prata med varandra.
För du har ju arbetat som pastor också, men gör inte det längre.
Nej,
Det är en sån där sak som gör det lite intressant också.
Ja. Nej, men det var ju så att jag ville absolut inte jobba i kyrkan.
Nej.
Nej. Utan jag kände under
de här åren...
Ja, precis. Andreas. Det är så att det var det som sen när jag blev tonåring och började bestämma mig för yrkesval, att jag hade en längtan att få jobba med livsfrågor och såg att det var pastorsutbildningen som var den bästa för den typen av frågor. Men att jag ville inte jobba i kyrkan. Och så hade jag med mig de där bönerna från barndomen när jag bad om att få bli missionär i Sverige.
Just det.
Jag kunde inte se det framför mig, men jag hoppade i alla fall på en pastorsutbildning. Och det slutade med att jag blev pastor i Citykyrkan här borta i 5 år nästan.
Precis. Så det var formen det tog, så att säga, men till sist så kanske det inte var så längtan skulle se ut, eller att vara missionär i Sverige, det blev den formen för dig eller så.
Nej, men jag såg aldrig det som att jag blev kallad till att gå in i tjänst som pastor. Nej. Egentligen, utan jag såg det som att jag gick pastorsutbildningen för att få jobba med livsfrågor. Och sen så de sista veckorna, på den tiden kunde man ju inte söka pastortjänster, utan man blev kallad. Och några veckor innan, ja, typ några månader innan skolan skulle sluta, jag inte visste vad jag skulle göra. Kompisarna började få sina tjänster och jag visste att jag ville inte söka ett vanligt jobb.
Mm.
Då fick jag en förfrågan ifrån det som numera är Ekumenia i Göteborgstrakten.
Just det.
Om att få börja jobba i samhället med livsfrågor. Jag tänkte att nu har Gud verkligen lyssnat till mina böner. Men jag åkte hem därifrån och det blev ingenting.
Nej.
Så då var det tungt igen.
Mm. Men sen hamnade du alltså i Citykyrkan och var där i 5 år.
Det blev en brytpunkt när jag fick den här förfrågan och kände ett tilltal att det är nog det här som är meningen i alla fall.
Mm. Och sen har det tagit sig olika former. Du fanns i Citykyrkan i 5 år, sa du. Och sen har du, så att säga, efter det har du inte varit pastor i församling. Men ibland hör jag ju dig, vi pratar ju annat än den här veckan också, men hör dig ibland prata om att du ser dig, precis som du sa innan, alltså din längtan var att bli missionär. Fast här, att möta människor, att finnas i relationer med människor i vardagen, så att säga. Hur ser det ut nu liksom? Hur tänker du om liksom arbete och relationer på det viset nu?
Ja, men jag tänker att det är 23 år sedan jag slutade som pastor i Citykyrkan. Och bara några veckor efter det så började jag förstå lite vad Gud hade förberett. För att jag fick en väldig glädje av min pastortjänst och utbildningen i det jobb som jag sedan har fått jobba med. Och så kan jag nog ändå känna att vi är ju ett rike av präster som Petrus första Petrusbrev tror jag det säger, och den här med missionären som faktiskt är sänd ut, det kände jag igen mig i mitt arbete.
Det är ju fascinerande. Jag vet, när vi satt och pratade i torsdag så där, så kunde jag koppla mig till lite av den upplevelsen också. När jag läste det som heter ALT, det heter ju till och med salt när jag började, så gammal är jag. Så var det också så där. Jag tyckte det var intressant med teologi. Jag trivdes att möta människor med, så jag kommer aldrig bli pastor. Så. Och det fanns hela tiden en slags känsla av att vi är ju sända allihop. Så jag fick en fråga av någon som var i samma församling som mig, som var engelsman. Så nu när du är färdigutbildad, are you going into full time ministry now? Så ska du in i fulltidstjänst, heltidstjänst. Då sa jag, det trodde jag att jag var redan. Så där. Alltså, jag var ju ung och dum, så jag var bara lite envis och ville så där. Men det slår mig fortfarande att det är så. Jag tänker väldigt mycket. Hela mitt liv, som den där lovsången går, jag vill göra mitt liv till en gudstjänst. Lovsång till dig, jag och texter.
Men det ligger något i det. För mig blev det väldigt mycket av att det som formades var en kyrka utan väggar.
Ja.
Att få leva i vardagen som kristen. Och nu hade jag ju lite enklare än vad många andra får att komma in på det här temat, med tanke på min bakgrund som pastor och med den utbildningen. Så att det var ju oftast det jag fick förklara och beskriva för människor som jag mötte. Och så kom kanske samtalet med en gång eller flera år senare.
Ja, för det ger ju också någonting. Det är ju ett kort som man spelar varsamt. Men det upptäcker man ju också. Nu tillhör inte vi en tradition där man sitter med liksom en frimärksforta på sig och får frågan. Men dyker upp i samtal om man nämner det, så märker man ju. Det kommer jag att du sa när vi pratade här i veckan, att folk hajar till just det, Peter. Då har vi fått höra liksom långt i efterhand när folk kallar mig för prästen och sånt där. Det finns någonting som en del av den värld jag rör mig i inte alls är kyrklig och sådär. Och det är rätt fascinerande.
Verkligen.
Det var flera som de möten du berättade om. Jag vet inte om det är något av dem du, som känns relevant att ha här också.
Nej, men jag, en sån här händelse som, som jag blev påminna om i vårt samtal och som jag tänker, jag hade jobbat med en kund i 3 år. Och han som då på, efter 3 år var fabrikschef, han sa att vi skulle ta en frukost tillsammans och bara stämma av läget. Vi träffas i en hotellrestaurang och sen i slutet på frukosten sa han: du Peter, vi har aldrig pratat om min dödsångest. Och helt plötsligt så förstår jag att det här, jag har aldrig berättat för honom direkt att jag hade den bakgrunden, men han hade ju koll på det ändå. Och den typen av samtal har ju många gånger kommit, eller att personer har frågat om, skulle du kunna viga mig? Eller en annan chef säger, jag har en anställd som familjen har väldigt trassligt och jobbigt, kan du tänka dig åka hem till dem? Så den, men det har ju mycket handlat om att man har sett på mig som pastor eller präst, fast utanför kyrkans väggar.
Ja, eller åtminstone som en kristen som, så att säga, alltså de vet om det.
Det och det är ju så jag ser på det.
Ja, precis. För jag tänker på det här med, det var flera saker du sa som kopplar till, till den här bilden som jag liksom har varit så fascinerad av hela veckan, hur Gud liksom går ner på knä framför och säger, eller som den här berättelsen från Lars till exempel, att det är liksom en bild för oss, vi blir sådana. Ju mer man umgås med Gud så blir man sådana. Och du sa det här liksom att det är också en ändring, alltså du försöker ändra språk. Du kan, du kunde tala på ett sätt som pastor, du sitter ju också i EFKs styrelse, man talar ett visst språk där, men med människor som nästan aldrig sett sin fot i kyrkan så får du ett annat språk. Men innehållet är detsamma. Alltså du sa att jag vill ge hopp till människor, jag vill kunna tro på människor som inte längre ens tror på sig själva och sådana saker. Att se på människor med den kärleken som Gud ser på oss med.
Jag brukar tänka att det nästan är lite fuskigt att få ha det här med sig i tjänsten till vardags eller i vardagssituationer. Ja. Att man har allt, man är aldrig ensam. Det finns alltid en möjlighet att vända sig till Gud i bön när jag känner att inte jag räcker till. Så det, det är väldigt fint att få ge vidare det som man själv har fått. Och det kan man ju inte säga, eller jag kan inte säga det i alla fall, att mitt liv alltid, varken som barn eller vuxen, har varit enkelt. Men jag har alltid känt mig välsignad av Gud och känt mig tacksam trots omständigheterna runt omkring. Och det är det som på något sätt driver att få, att andra ska få vara med och uppleva den glädjen och friden som det innebär. Nu använder jag ett av de här orden som jag aldrig skulle använda på jobbet.
Glädje och frid.
Frid. Frid, broder.
Ja, för jag tänker det där är ju liksom det jag var inne på, det är gåvan vi bär med oss på något vis. Det här är ju välsignelse, att vara en levande välsignelse. Och det är också fascinerande tycker jag med församlingen. För här finns människor som är på så oerhört olika platser, alltså rent yrkesmässigt i livet och så vidare, åldersmässigt. Men alla bär med sig precis samma gåva. Alltså, och det är som så, jag är aldrig ensam. Det är nästan lite fuskigt. Jag tycker det är nästan lite provocerande när du säger det. Men det är fantastiskt på något vis. Vad har bönen för plats i det här då?
Ja, för min del så är den att det som har varit relationen med Gud och som har gjort att jag har fått den här, tror jag, väldigt mycket av den här känslan att när det är blåser eller stormar eller jag känner mig oviss och osäker, så kan jag alltid vända mig till bön. Och det spelar ingen roll var jag är någonstans. Utan det går att be var man än befinner sig. Och det, där känns väldigt rikt. Och också ge tankar och öppnar upp. Så att, en kvinna som jag träffade en gång förresten, hon visste ju också att jag var kristen, men hon var ateist. Och hade varit där och ägnat sitt vuxna liv åt att jobba i väldigt tydligt i den riktningen också. Men sen så fick hennes vuxna son i 30-årsåldern en hjärntumör. Och då nämnde hon det för mig. Och jag sa direkt till henne att jag ska be för dig och din son. Och det är den typen av samtal. Att inte skämmas för evangeliet, som jag också gärna skulle vilja säga. Det har varit en viktig bit för mig långt innan jag blev pastor. Och även därefter. Att få känna att men det är naturligt att jag tar med min tro in i vardagen.
Just det.
Och sen vet jag att vi är olika som personer. Jag har ju olika gåvor. Någon får så, en annan får vattna och en tredje skörda. Men jag tänker att det är någonting som vi alla kan ta med mer av. Att inte behöva skämmas för det som vi tror på.
Nej, att det är en gåva. Jag tänker också att det bottnar i den där bönen du bad. Du bad egentligen att få slippa någonting.
Ja.
Och så insåg att det fanns en positiv sida till det. Just det, jag vill... Men tänk om man kan vara missionär i Sverige, så formulerade du när du var liten så att säga. Och sen så får du det där klädnad när man växer upp. Och det tror jag många av oss kan känna igen om man har vuxit upp i kyrkan. Det har inte jag gjort i och för sig, men just den där bönen att ja, men här är jag. Jag vill helst slippa göra det, men... Och sen så mognar det fram. Och det kan man känna med människor som har den typen av mognad, tänker jag att det handlar om. Så är man inte så, alltså någon står där, så är det klart, det är inte så många som är kristna eller som säger att de är kristna mitt och på sina arbetsplatser, men om det bottnar i någonting så är det ju, folk kan ju vara lite förvånade, det kan dröja som du sa också i veckan, det kan ta flera år innan någon liksom antyder att det där kanske var lite spännande på grund av det här i mitt liv. Men det kommer från en djupt rotad plats som heller inte är välputsad, utan det finns livet kan vara skit. Men det här bär mig, så att säga. Det är väl också ganska viktigt vad man såg. Vi pratade om just det här, ja, men nu går vi ut och är välsignelse. Ibland så kan jag känna det här, men vad är det vi säger? Så, gå och tjäna Herren med glädje. Så ibland känner man ju verkligen inte för vare sig det ena eller andra. Jag är varken glad eller har lust att tjäna någon. Men att vi är sända, vår mission är att vara där vi är. Och också i det vi är. Och då är det kanske lättare att undvika det som ibland kan kännas som en slags prestation i det här. Det är det jag är ute efter. För det är det ju inte, det är ju en gåva.
Jag har anat vad det är du var på väg. Och jag tänker att det är en sak som har varit väldigt viktig för mig.
Ja.
Att det får vara glädje det man gör. Att man inte ska känna att bli pressad till att men nu måste jag berätta mer om min tro. Jag hade en pastor en gång. Han svarade till mig när jag var tonåring att nu måste du, Peter, gå till klassen och berätta för dem om att vi har en ungdomssamling på fredag, en speciell inbjudan. Och jag gjorde det som pastor sa, såklart.
Ja.
Ja. Det har varit 3 tuffa år på gymnasiet efter det.
Ja.
Och jag gjorde det inte riktigt med hjärtat och med glädje, utan gjorde det på ett annat vis. Och jag tänker att den biten är, tror jag, att få hitta sitt sätt och sitt språk för att faktiskt få dela med det som bär oss.
Ja, det är det jag tänker som är så fascinerande. Här sitter vi, en del av oss har flera yrken. En del av oss är jazzmusiker, andra ingenjörer, en del är förskolelärare. Till och med pastorer. Man jobbar med auktioner. Det finns roller, alltså det finns en massa roller. Du är förälder till kompisar. Liksom, dina barn har kompisar, du är deras förälder och så vidare. Men i alla de här platserna så är det är ju sant överallt. Och det innebär att vi har en viss... Alltså det är fantastiskt spännande hur många områden det finns som vi är sända till. Att bara vara. Men den där stressen är nog en ganska... För vi lever i en så prestationsorienterad tid. Att lätt vi bara lyfter in det. Just det, nu måste jag säga något kristet här. Men det kanske inte alls är det. Det räcker med att du finns där. För en del av oss är det inga problem alls att glappa med munnen hela tiden. Och då är det sådana vi är. För andra räcker att du säger det en gång. Och sen 3 år senare kommer någon och säger men jag brottas med depression. Eller jag har det här att fundera på. Vi vet inte.
Nej.
Är det något som brinner i hjärtat nu innan jag tänker att vi skulle avrunda med en välsignelse? folk börjar somna.
Jag kände väl att nästan hela predikan var färdig innan jag gick upp, Andreas. Det var fantastiskt att lyssna på den första delen. Jag blev välsignad innan jag klev upp.
Jag ville kratta,
jag hoppas att det har tillfört ett litet extra korn av någon form av...
Ja, men det är så fascinerande att det jag försökte inleda med, det är ju det som...
Två pastorer som sitter och pratar. Ja, jag håller på hur länge som helst.
Det är hopplöst. Let my people go, säger Gud. I'm getting ready to close.
Det var inte det du väntade att jag skulle säga.
Men väldigt lite om du har sagt på det jag förväntar mig. Vi avrundar snart. Men jag tänker just att det jag försökte tala om i början, och det har ju gripit mig, så tänkte jag säga. Det illustrerar, det här är ju ett liv som illustrerar, men här sitter ju, jag vet inte, 60-70 andra liv som illustrerar på samma vis. Det kan vara värt att ta med sig och fundera på. Vad är det vi är sända med? Alltså inte det som tvingar oss till att göra någonting som inte alls, alltså trycka in någonting runt i ett fyrkantigt hål, utan var pass. Och det kan ta lite tid innan man lär sig att andas ut, så att säga. Det kan vara bra att minnas också, att Gud hela tiden säger, titta. Titta, som Janet som fick den där omfamningen. Wow, vet vem du är. För det är det vi också kan gå med ut till människor, va? Och det behöver inte vara så märkvärdigt. Det kan vara en kram, det kan vara en vänlig blick, det kan vara ett ord. Va? Mm. Tack Peter.
Tack Andreas.
Vi har en välsignelse. Den här har jag använt förut, men jag tänker vi, även om vi kommer få välsignelsen i slutet av gudstjänsten, vi matar på. Det kommer att finnas text som är gulad. Den får ni gärna säga med mig. Och sitt med de här orden. Och sen när vi har sagt den här välsignelsen, så kan vi väl låta några extra sekunder i tystnad gå. För att låta oss ta in att vi är välsignade. Ta in den där bilden jag lyfte i början. Och kanske också liksom, hur är jag sänd att vara en välsignelse? För det här är ju en välsignelse som är sändande. Där vi är och dit du sänder oss. Jesus, led oss vidare. Från det invandas trygghet och in i det äventyr som din vänskap visar oss.
Jesus, led oss vidare.
För att flyga på bräckliga vingar, modiga och lite rädda.
Jesus, led oss vidare.
För att tillsammans med dig omforma den här världen så att den speglar din rättfärdighet och skönhet.
Jesus, led oss vidare.
För vi vet att goda saker har förberetts för dem som älskar Gud.
Jesus, led oss vidare.
Så brukar vi ibland avsluta gudstjänster med den här svansen som står där. Låt oss gå i frid och välsignelse. Må Gud överraska oss längs vägen. Jesus, alltid vara vår medvandrare och den helige livliga ande styra våra steg. Och när vi behöver det, ge oss vila.
Amen. Amen.
Så vi håller några ögonblick innan vi fortsätter i lovsången.